Hei igjen! Velkommen tilbake, eller noe. Hvis du har holdt pusten siden forrige episode av Sparringspodden, så er jeg veldig lei for at det var slutten. Til dere som på en måte har tenkt at han er rare med capsen, han burde jo sagt noe mer. Så kan jeg berolige dere med at det gjør jeg hele veien, og det kommer noe tilbake igjen snart. Så hadde jeg nå en mulighet som jeg tenkte, den kan jeg ikke la gå fra hverken deg eller meg. Og det var at min, jeg har lyst til å si gode venn, min returning podcast guest, hvis det er mulig å si, David, han har gitt ut en bok nå, som jeg fikk snakke med han om. Og den tenkte jeg at det må dere også få vite om, så dere kan sjekke den ut. Så David sin bok, Seks substanser som endrer ditt liv, skal jeg snakke med han om, og det kan du få høre på her. Velkommen til Moving Forward, podcast med Hallgeir Gustavsen, som er meg. Du er ikke Hallgeir Gustavsen, du er en helt annen. Du er David, David.
Hei, men sånn. Samme David som alltid og förut. Ja, inget nytt her. Ja.
Velkommen tilbake, må jeg nesten begynne å si. Du har vært på podcasten min en gang før, når du eksploderte med PewDiePie.
Ja, just det. Ja, det var ett tag sedan och det var väldigt kul.
Du, jag måste bara säga måten du kommunicerar på och inte bara måten du kommunicerar, men måten du kommunicerar runt det och kommunicera. Det syns jag är väldigt unikt och det var en av grunderna till att jag ville snacka med dig första gången och det är också en av grunderna till att jag gärna ville snacka med dig nu. Kan du fortelle de seerne mine som ikke kjenner deg foreløpig, hvem er David, og hva, jobber du med? Hvorfor er du så god med kommunikasjon rundt kommunikasjon?
Ja, det blir vel så når man legger en større del av sitt liv i dette. Det jeg mest kjenner for er mine TED-talks, som idag er, jeg tror det, de mest visade TED-talksen för någon levande skandinav just nu. Inne på 11 miljoner views, 3 stycken. Och det är oftast de som jag blir bokad som föreläsare och coach världen över. Och jag har väl spenderat hela mitt liv till att nörda sönder ämnet kommunikation i minsta tänkbara beståndsdel. Hitta liksom nästan inga fler avenyer att gå. Men det är ett så spännande ämne. Det är ju någonting vi gör nästan lika ofta som vi andas. Och därför att vara superbra på att kommunicera hjälper ju en i privata situationer, i professionella situationer. I hela livet definieras av hur duktig vi är på att kommunicera.
Ja, och det var ju första gången jag såg dig. Det var ju faktiskt när du hade en sån review av PewDiePie. Men så begynte jeg å gjøre mer research på deg, fordi at jeg synes du kommuniserte så godt. Og da, det var da jeg fant den TED-talken om Death by PowerPoint og Power of Storytelling. Og kan du fortelle litt om den, i hvert fall den Death by PowerPoint? Den tenker jeg at det burde være basispensum. på alle business eller på alle skoler egentlig.
Ja.
Hvor kom det fra?
Oj, alltså den byggdes nog bara ur ren och total frustration för att när man tittade på vilket sätt som människor framförallt förstörde sina presentationer på så var det dåliga PowerPoints. Och man kan nästan säga så här att om någon skulle fråga mig, hur kan jag göra en riktigt dålig presentation? Hur kan jag vara mitt sämsta jag som en presentatör? Liksom, hur kan jag vara riktigt kass? Då skulle jag säga, använd PowerPoint och bygg dåliga PowerPoint slides. Det är liksom det ultimata sättet att sjunga falskt på. Så du kan ju tänka dig att jag hade jobbat med kommunikation och presentationer i typ 15 år och så plötsligt så är det här verktyget som förstör allt. Så då gick jag och tänkte jag så här, okej, någon måste ju få slut på det här. Och då byggde jag en föreläsning utifrån hur jag uppfattade det viktigaste vara. Och sen så blev det ju en norm och den används idag, vet jag, på Cambridge och den används på Yale och MIT och Oxford för att lära andra hur man undervisar i PowerPoint, hur man använder PowerPoint.
Og den brukes i Vekora, altså selskapet jeg jobber i. Fordi at jeg synes at alle, hvis du har tenkt å prøve å kommunisere noe i en hvilken som helst setting, så bør den være et minste felles multiplum, egentlig. Og når du på en måte, når du lager en sånn presentasjon, så vil du jo da automatisk få en veldig pondus, veldig sånn sett, hva kan man si? Du basically setter bransjestandarden, da. Er du innforstått med at det du har gjort?
Ja, alltså ja, på sätt och vis. Det är ju jättekul. Den har ju använts precis överallt. Så det är klart att den har på något sätt satt ramen för hur man ska bygga och leverera PowerPoints. Och det är jättekul. Jag hör hur människors presentationer har förändrats över hela världen, får jag ju meddelanden. Och det gör mig ju glad, för det var ju därför jag byggde den. Jag byggde den inte bara för att lätta på min frustration. Jag byggde den också för att göra livet bättre för andra människor.
Ja, men jeg tenker også at veldig mange gode produkter eller løsninger, de fødes av et sånn en indre smerte hos noen som ser at, vet du hva, det her er så dumt at jeg nekter å leve i en verden hvor dette fortsetter. Og så må man bare fikse det.
Ja, det er helt rett. Men, helt rett.
Men fra den og til for ikke så lenge siden, så har du, sånn jeg har forstått det, du driver et selskap som underviser i presentasjonsteknikk, i, jeg vil si litt sånn, voksenopplæring for de som trenger å bli bedre på å kommunisere, på både type enterprise-nivå, men også for et massepublikum, har jeg forstått det riktig?
Absolut, ja, men sen, jag räcker ju inte till. Det räcker inte Nej. Till med mig. Och därför så har jag andra som hjälper mig. Leverera föreläsningar och coachningar. Mm. Och nu har vi också släppt det jag tror kommer bli, eller det är redan den största produkten vi någonsin har gjort. Den heter Presenter Mastery. Yeah. Och där liksom skaffar man sig en ettårslicens. Och så ansluter man varje onsdag på Zoom. Och så möter man mig och mina coacher. Och så får man träna på det senaste och det hetaste och det bästa och det viktigaste inom presentationsteknik. Och det är så mycket lättare att skala när det är digitalt. Så där har vi människor från 4 kontinenter och 30 länder som liksom kommer in och tränar på det här.
Det hörs ju helt fantastiskt ut egentligen. Jag känner att jag har lust att göra något liknande när det gäller prestationer för digitala marknadsförare och sånt. Och det att ha ett sånt type community också, hvor jeg tipper att man lärer både av dere som håller kursen, men också det kollektiva läringsmiljöet vill ju vara väldigt positivt, ser jag för mig.
Ja, det är superviktigt, visst är det så. De har ju, det ser man ju på de som är med i det här, de har ju, det är ju, det har blivit eget liv i forumet och bland människorna, och de möter varandra och de hittar nya verktyg som de hjälper till att bygga allting med, så att ja, det är fantastiskt. Människan är fantastisk alltså.
Ja. Ja, och apropå fantastiska människor eller ja, människor i kroppen, så har jag läst denna. Den känner du säkert
till. Ja, den norska utgåvan av boken, ja. Mm.
Detta är den norska utgåvan. Har du skrivit den på svensk eller engelsk eller bägge delar?
Nej, på svensk, och sen översatt till den kommer översättas till 30 språk och norska är det första.
Och här sex substanser som ändrar ditt liv. Vad var bakgrunden för boken? Hvordan kom du fram till att denna, på samma måte som Death by PowerPoint, vilken smärta var du hade i dig här som jeg vet jo litt om det allerede på grunn av innledningen din, men hva var det på en måte som gjorde at du tenkte at denne boken trengs å bli skrevet?
Ja, det er en jædra interessant bok og en jædra interessant story. Altså. For tenk deg at en person har lagt 15 år av sitt liv for at bli jätteduktig på kommunikationsträning och ge det till andra människor. Och då, om jag skulle ge dig det bästa inom storytelling, det bästa inom PowerPoint, det bästa inom kroppsspråk och studien jag gjorde på 5000 talare och alla tekniker, vet, jag skulle kunna göra dig helt fantastisk. Du är jätteduktig just nu, Hallgrim, men är ännu bättre då. Men så var det var som att det var en sak som saknades. Det var någonting som gjorde att människor ändå inte presterade på topp. De lärde sig allt om kroppsspråk, om röst, om allt det här, men nej, det var någonting som saknades. Och jag letade efter den nyckeln för att verkligen kunna göra de här personerna till det bästa de kunde vara och bli. Och så de kunde konsekvent vara typ 9-10. Och då hittade jag den i mig själv, den nyckeln. Fast jag hade letat överallt efter någon annanstans. Och jag hittade den i form av att jag själv insåg för 7 år sedan att jag var deprimerad. Och jag insåg det för att jag... Bland annat för att jag förstod liksom att jag älskade inte mig själv, mina barn, min fru på samma sätt som andra älskade sina barn och sin fru och sig själv. Och när jag insåg att jag var deprimerad så tog det mig ungefär 18 månader att vända det och knäcka min depression. Och de verktygen jag lärde mig använda då, det här med intern kommunikation med personlig utveckling och självledarskap, det var liksom den sista pusselbiten. För du kan ta en talare som är duktig. Och ibland så kan den leverera på en 5 och ibland kan den leverera på en 9. Hur kommer det sig? Det är samma material, det är samma person. Men det är mycket den interna kommunikationen. Vad säger personen till sig själv när den går upp? Vad har den för mental inställning? Och vad händer när det blir fel på scenen? Och den där sista nyckeln var så viktig. Och det är det som är boken. Nyckeln till hur man kommunicerar internt med sig själv så man kan välja vem man vill vara, när man vill vara det för att bli sitt bästa jag. Liksom.
Ja. Jag har en del ting jag lurer på runt boken, men hvis det är ok för dig så vill jag först grava mig lite ned i depressionen. Ikke fordi att man ska vara deprimerad, men bara för nummer en, det er en ting som jeg kjenner meg veldig godt igjen i. Og nummer to, jeg tror at de som opplever den samme type tingen er de som trenger det mest, egentlig. For jeg, bare sånn, så jeg kan forstå litt hvor jeg kommer fra. Lille julaften 2019, så fikk min far vondt i magen. Han var 63 år gammel og fikk så vondt i magen at han ble sendt på, han gikk til legen, ble sendt på sykehuset. Andre juledag så sa de, det er kreft, kanskje. Den 27. desember, beklager, vi kan ikke gjøre noen ting. Nyttårsaften, så var han død.
Wow.
8 dager fra vondt i magen til ingen mer pappa. Ok, vi begravde han i januar 2020. I februar fikk vi beskjed om at den kreftbehandlingen som min mor gikk på ikke fungerte, så hun måtte begynne på cellegift. Det begynte hun med i, om det var februar eller mars, det husker jeg ikke, men det var rett før hele verden stengte ned, og min mor tilbrakte da dagene i sitt eget hus avskåret fra verden og ingen, altså jeg vet ikke om du husker i starten av covid, men brødrene mine måtte handle mat til henne på butikken, sette den ute på gårdstunet og så vente noen timer før hun gikk og hentet den. Februar i sist år så var det nok for mamma også, da var hun 65 år gammel. Jeg fikk snakke med henne nesten 2 timer på telefon, 5 dager før hun døde. Det er jeg veldig glad for, sånn sett. Jeg var der også når hun døde, alle brødrene mine også. Men det vi snakket mest om var hennes takknemlighet. Det nevner du også i boken. Og det samme skjer med deg uansett. Altså, så hvis du klarer å finne de tingene å være takknemlig for, så kan du bruke det til noe positivt. Så Jeg holdt tale i kirken i min fars begravelse, og da 2 år etterpå i min mors begravelse. Og jeg liker å stå foran folk og snakke. Jeg liker å kunne snakke foran folk og kunne kommunisere. Men det er de to vanskeligste talene jeg har holdt. Men jeg ville likevel holde det så lett som mulig. Så jeg hadde lyst til å begynne med velkommen tilbake. Men jeg valgte ikke å gjøre akkurat det. Men jeg sa at det var som en litt sånn vond déjà vu. Og at jeg ikke hadde håpet at jeg skulle se noen av disse menneskene på veldig lang tid.
Mm.
Jeg håpte da at som Superman, foreldreløs, Batman, foreldreløs, altså alle disse superheltene, foreldreløse. Så da tenkte jeg, ok, da kan det jo hende at jeg også utvikler noen superevner. Men det eneste jeg klarte å utvikle, det var depresjon. Så da er det litt sånn, de tingene du skriver om her, det treffer veldig. Den gjørma som i hvert fall jeg følte jeg var nedi, som alt er vanskelig, du får ikke til noen ting. Alt tar all energien i hele verden. Det å kunne bruke alle mulige hjelpemidler for å knekke, for å knuse, for å destruere depresjonen, det vil jeg være med på. Og der har man masse hjelpemidler.
Mm.
Så det var litt sånn, bare sånn at du vet hvor jeg også kommer fra deg. Og hvis jeg, altså, mange av de tingene du skriver om her sånn, er teknikker som jeg har brukt selv uten å ha et konkret ord på hva jeg gjør. Men jeg synes det var så stilig hvordan du på en måte legger opp de forskjellige hormonene, eller de forskjellige stoffene egentlig. Hvis du kan dra oss gjennom på en måte oppbygningen av boka, hva du tenkte, hva du hadde lyst til å oppnå der sånn. For det her er, det er kjempeverdifullt, synes jeg i hvert fall.
Altså Gud, jeg visste ikke, og jeg beklager, altså hvilken resa du har gått igjennom. På riktigt.
Nei, det, vet du hva? Når pappa døde, så prøvde jeg å holde alt inne. Jeg prøvde å ikke snakke om det til noen, jeg prøvde ikke la det påvirke noen ting, og det holdt på å knekke meg. Når mamma døde, så har jeg bestemt meg for at jeg skal bare være helt åpen og snakke om ting. Jeg skal ikke legge skjul på noen ting, jeg skal bare fortelle hvordan det er. Og det har på mange måter opplevd jeg har satt meg fri. Så det, bare det å lese boka di nå har vært, det har satt ord på mange ting som, ja, som har ligget under deg. Så takk for det, uavhengig av podcasten og sånt. Men altså, det er viktige ting du går gjennom her, og det å kunne bruke faktiske teknikker for å fremkalle ønsket utfall. Hvis folk klarer å tilegne seg de kunnskapene, så kan man, om man ikke får superkrefter som Superman for eksempel, så kan man i hvert fall føle seg som en superhelt.
Ja. Absolut. Och tack för komplimangen om boken. Och absolut, den har i Sverige nästan sålts till 60 000 personer. Och det är otroliga lovord och livsförändrande upplevelser. Och det är verkligen inte bara att det är ju få av de som har läst den som är deprimerade, utan de allra flesta är välmående personer som bara vill lära sig hur de mår ännu bättre och lever ännu bättre. Och det är en jätteviktig bok, och den som jag tycker är så fascinerande att det fortfarande finns många människor som tror att man kan inte ändra sina känslor och man kan inte ändra sitt tillstånd. Men alltså ett väldigt enkelt exempel som jag brukar ge, det är till de som har barn. Och tittar man på sina barn så kan det finnas tidpunkter då de är jätteirriterande. Och man är frustrerad och man är liksom upprörd och man vill inte vara där bara. Man vill vara någon annanstans. Man vill ligga i soffan och kolla på Netflix liksom. Men om man bara i det ögonblicket använder en enda mental teknik så kan det förändra allt. Och det är att man stannar upp och så tänker man att man är 95 år gammal. Man är på ålderdomshemmet. Man sitter och tittar ut genom ett tomt fönster i ett kalt rum. och ingen har hälsat på dig på 2 veckor. Och det är torrt gräs utanför. Hur mycket pengar skulle du betala då för att trycka på en knapp för att flyga tillbaka till det där ögonblicket med de skrikande barnen? Du skulle ta allt du äger och trycka på den knappen. Så värdefullt är det. Om du bara använder den enda mentala tekniken i det ögonblicket, så kommer du känna att du går ifrån irritation till att du bara vill krama om dem. Och det är makten över sig själv. Makten i självledarskap. Att välja hur man vill må med hjälp av sådana typer av tekniker.
Ja. Och alltså hela boken är ju byggd upp hvor du snakker om de forskjellige substansene, altså dopamin, oxytocin.
Ja, oxytocin säger vi på svenska i alla fall.
Ja, okej, okay, ja. Serotonin, endorfin, kortisol och testosteron. Och det lurte jag på. När det gäller för exempel sånt som dopamin. Där jag har ADHD. Det fant jag ut för 2 år sedan. Tre år sedan kanske. Och vi går runt med en konstant underskudd av dopamin. Och mycket av grunden till att vi med ADHD är så väldigt på progression, bevegelse, alltså göra ting, på grund av det konstanta jaget efter dopamin.
Mm.
Och då tänker jag, hur kan man, alltså, hvis du skulle sagt någonting som du ska slippa avslöja alla hemligheter i boken på en måte, men hvis vi går igenom någon av hemligheterna som man kan läsa mer om, för exempel, eller någonting som man kan bruka dopaminet till för att ha det bättre. Hvor ville du begynt?
Om man svarar på första frågan där med ADHD och dopamin, så det finns många anledningar och effekter till ADHD, men en av dem är en brist på dopamin.
Ja.
Och då kan man i alla fall göra en sak för att underlätta för sig själv, och det är att inte utsätta sig för mycket snabbt dopamin. Ju mer snabbt dopamin en person utsätter sig för, ju mer vill den ha hela tiden. Och vad är snabbt dopamin? Ja, det är någon som till exempel scrollar sig genom 500 TikTok-videos eller 500 Instagram eller YouTube Shorts samtidigt som de tittar på Netflix och samtidigt som de äter chips och samtidigt som de dricker en Cola Zero. Det är snabbt dopamin. Och om man vänjer hjärnan vid att få dopamin så snabbt, så vill den ha det hela tiden. Och för någon som har ADHD så är det ännu värre. Då blir det jättesvårt att kontrollera impulser och man vill ha ännu mer dopamin. Men det här gäller för alla människor. När hjärnan blir van vid att få dopamin på ett snabbt sätt, så vill den inte ha det på långsamt sätt längre, för det är för jobbigt liksom. För vi får även dopamin ifrån att lära sig ett nytt språk, att spela gitarr, att lära oss sjunga, att läsa en bok. Alla de sakerna får vi också dopamin ifrån, men det går långsammare, så då kallar jag det för långsamt dopamin. Och får gärna välja, så vill han ha det snabbt. Och då hamnar man liksom i en situation i livet av att man inte gör, man tappar bort saker som kanske är liksom riktiga och verkligen utvecklande.
Jag har kommit på ett uttryck som jag känner är väldigt beskrivande för min egen del i vart fall. För jag tränger mycket dopamin hela tiden. Men jag har slått av alla notifications på telefonen. Jag lägger telefonen bort när jag ser på TV. Jag i förra påsken då, så min snabbdopamin, eller min dopaminkilde där, det var, jag var lite sjuk, så jag låg mycket på sofan. Så jag lärde mig lite Python-programmering. För att det ville jag ha för att programmera en ny chatbot för som kunde interagera med ChatGPT eller så. Men jag klarar aldrig att bruka nok tid till att mästra det som en professionell programmerare, men jag klarar att skrapa litt dypt i overflaten, men såpass langt ned at jeg kan bruke det litt i hvert fall. Og da er det litt morsomt. For da kan man på en måte, man får langsomt dopamin, men på en litt snabb måte.
Mm.
Men det tar jo gjerne 40-50 timer, så det er ikke helt snabb dopamin.
Nei. Nei, men det är ett jättebra, jättebra exempel. Allting som vi lär oss som är långsiktigt utvecklande är bara positivt och ger oss liksom dopamin för stunden och varje gång vi lär oss och varje gång vi utvecklas och varje gång vi tar ett nytt steg och så får vi dopamin löpande. Dopamin är fantastiskt. Det är liksom det som är till att få oss att så här, backar man bandet långt så är det ju till för att bygga en hydda med tak så det inte regnar in och så göra sin säng lite bättre, samla mat för vintern. Liksom det dopamin ska driva oss till att vilja göra de här grejerna, göra hyddan lite mer vindtät, lite bättre mat där. Och förr i tiden så fanns det ju typ jättelite grejer att använda sitt dopamin på. Det var bara riktiga saker. Men nu kan man ju spola ner sitt dopamin fullständigt liksom genom bara ligga i en soffa. Jag skriver i boken att det har aldrig varit så svårt att leva som det är nu för våran hjärna. Aldrig har våran hjärna haft så mycket stimulans och blivit lockad och lurad till att göra saker den egentligen inte aldrig har gjort. Så det är inte konstigt att det är svårt att leva.
Nej, och en annan ting jag lurt lite på när jag läste boken. Du skriver på ett tidspunkt att som introvert. Och då börjar jag tänka mig en gång, men David, du står ju, du jobbar ju med att stå på scen, du jobbar ju med att vara ute och snacka med folk. Hur kan du säga si att du är introvert?
Ja. Jag har väl, alltså om man tänker sig definition av introvert och extrovert, ja. Den jag går på i varje fall är att den introverta blir snabbare mätt på sociala situationer. Så den kanske är mätt på social situation inom sig 2 timmar. Och den behöver 4 timmar att återhämta sig. Medan en extrovert kanske aldrig blir mätt. Den kanske blir, liksom, kan vara där i 2 dagar. Och den behöver bara 2 timmar att återhämta sig. Jag är av den definitionen mer introvert än vad jag är extrovert. Jag kan träna och lära mig och att vara mer extrovert än jag varit. Men så att när jag står på scenen... Så kan jag säga så här att jag tror aldrig jag har ju gått upp på scenen 1000-tals gånger. Jag tror aldrig jag har gått upp på scenen och tänkt, Gud vad det här är rätt för mig. Aldrig liksom. Men när jag väl är på scenen så betyder mitt ämne så mycket för mig. Och jag vet att det betyder så mycket för dem jag ger det till. Så att det ger mig liksom tillfredsställelse som gör att jag fortsätter.
Jag känner mig så gott igen i det, för jag har på något en jag vet inte, en extrovert persona, kan man kalla det det. Jag har sett att det var ett möte på ett eller annat tidspunkt i fortiden hvor alle menneskene ble enige om at det var de extroverte som var de kule menneskene, og de introverte var litt rare. Jeg vet ikke når dette møtet ble avholdt, for jeg var ikke invitert. Men det er litt sånn at hvis man faktisk er introvert og har lyst mest... Altså, jeg kunne godt tenke meg å bare være alene og, eller, altså, med kun kjernefamilie og ikke... Jeg hadde ikke trengt å behøvd å sette så mange mennesker i det hele tatt. Jeg kunne vært bare oss, og så hadde det vært helt ok. Men jeg ser at for å oppnå de tingene jeg vil oppnå, så er det lettere å oppnå det hvis man er litt ekstrovert. Altså hvis man tør å være ute og møte folk. Og når man gjør det, så tenker jeg at det å bruke aktivt juksetriks, det er veldig lurt.
Hva heter det?
Juksetriks, altså basically cheat codes, som for eksempel det med at du, sånn som før du går inn på jobben, så nevner du at hvis du ser på noen videoer, et eller annet som gjør at du får den takknemlighetsfølelsen, så vil du ha lettere for å møte mennesker som du kanskje ellers ikke naturlig ville ha tatt imot med veldig åpne armer. Du kan på en måte, du kan bruke noen cheat codes som gjør at du presterer bedre. Jeg får litt inntrykk at det er litt det boken går ut på. Hvilke cheat codes er tilgjengelige for deg som menneske på å bli bedre?
Ja, absolut. Visst. Det är helt rätt. Det är precis som den där tekniken som jag sa om när man är irriterad på sina barn och man tänker tillbaka till ålderdom. Ja. Det är en cheat code, ja. Och det finns ju många sådana och flera stycken per substans.
Jag fant en cheat code som gäller det att bli uppfattad som mer kunskapsrik. Den har ingenting med substansen att göra. Den har mer med sån outer appearance. Känner du till red sneaker effect? Det är ett Harvard studie. Det red sneaker effect är ett Harvard studie hvor de undersökte talare på Harvard och undersökte studenterna sin uppfattelse av kompetensen till personen. Och så hade de då själva studiet var conforming appearance versus non-conforming appearance. Og måten de testet det på var at de hadde en dame som hadde helt standard foreleser på Harvard-klær, og en som hadde standard klær, men med red sneakers. Og samtlige trodde at den med red sneakers hadde høyere kompetanse. Og hypotesen er da at okay, denne personen trenger ikke å konformitere til det alle andre gjør, derfor må de være bedre. Så når jeg begynte å holde foredrag, så designet jeg mine egne sko, som er knall røde, med gullsåle.
Har du, jeg måtte få se det her.
Jeg skal sende en link etterpå. Men de har jeg nå solgt i 3 år, og de kalles The Presenter. Og det,
du mener at du selger dem?
Ja, jeg selger de til foredragsholdere, rett og slett fordi at hvis du kunne kjøpe en gjenstand som gjør at folk tror at du er mellom 10-20% mer intelligent, hvorfor skulle man ikke det? Altså, du må jo likevel, ja, du må likevel holde et bra foredrag, altså, det er ikke sånn at foredraget ditt blir bra av det, men hvis du har et bra foredrag, og så hiver du på noe non-conforming, så vil folk tro at du er enda smartere. Så, jeg synes det er en morsom cheat code. Men du snakker også litt om djevelcocktailen.
Ja.
Og den tror jeg egentlig de fleste har mer kjennskap til enn den andre siden. Vil du bare fortelle kjapt hva den går ut på? Sånn, for de som vil og bør lese boken.
Devil's Cocktail. Ja, exakt. Om den andra heter Angel's Cocktail, att man blandar de positiva känslorna i sitt liv.
Ja.
Så de kan man ju blanda så att man blir hög liksom, på riktigt utan droger. Man går runt i eufori. Det är en Angel's Cocktail. Medan en Devil's Cocktail är motsatsen. Den kan man blanda så hårt att man ligger i sängen och känner sig maktlös, orkeslös, viljelös. Och den blandar man oftast genom att man har höga stressnivåer, mycket kortisol, långvarigt kortisol. Men även de mörka varianterna av de här substanserna, som mörkt oxytocin, och man jämför sig med andra till exempel. Man kanske känner skuld eller dåligt samvete och sådär.
Ja.
Och då blandar man en sån, och då man mår ju jättedåligt, och det vill man ju inte vara. Och ofta då så brukar de flesta vänta tills att den försvinner. Alltså de bara så här, låter det gå en vecka eller två, det blir väl bättre. Men det man kan göra, det är att välja. Att ja, men nu har jag varit så här liksom i 2 dagar. Nu bryter vi det här. Och då finns ett antal olika metoder och tekniker för att gå ut det och blanda en Angel's Cocktail istället. De vanligaste som människor vet om är ju så här. Gå på gymmet, gå ut på promenader. Träffa en kompis som gör dig glad, åk till en ny plats. Det är så här klassiska grejer, men det finns många andra.
Ja. Nej, hvis du skulle sagt, alltså nu det har varit en väldigt resa bara den praten här med tanke på var vi började på en måte, och alle tingene vi har vært innom også med tanke på boken. Jeg vil jo anbefale alle å lese den, som har et ønske om å...
Tapper den nesten.
Ja. Nei, jeg vil jo anbefale de som har et ønske om å tilegne seg verktøy som gjør at de kan ha mer kontroll på livet sitt, egentlig. Og hvis du kan nå, eller du får nå ordet til å på en måte si hvorfor mener du at de som ser på her nå, eller hører på for den saks skyld, bør lese boken din?
Alltså det är, jag skulle säga att det är livets viktigaste ämne. Alltså, jag kan inte se att det skulle finnas något ämne som är viktigare än att lära sig att välja sina känslor. För att om du inte väljer det så kommer det vara en berg- och dalbana, ett liv du inte har kontroll över.
Ja.
Och därför så skulle jag säga att ja, det är världens viktigaste ämne. Och den är skriven på ett sätt som är otroligt praktisk, fylld med verktyg, bra visualiseringar. Och den är ju redan en enorm storsäljare, som sagt. Med 60 000 sålda kopior på 8 månader och ska ut till 30 olika länder. Så att, ja, den är bra. Läs den.
Läs den, men icke minst.
Och skaffa skorna.
Ja, gör det. Men det vill säga att det är läs den. Men icke tro heller att det är lösningen. Det er starten.
Mm.
Fordi at alle stegene du gjør, og jeg har sett litt på de tingene du tar opp i boken, og hvordan man kan bli, altså ta mer kontroll på det. Og jeg trener 4 håndballag, jenter 10-14 år. Og jeg ser hvordan vi kan bruke en del av disse tingene til for eksempel før kamp, på trening, altså alle de tingene her sånn, hvordan man kan bruke bare små ting som gjør at man får mer ut av livet. Og det må jo være noe av det viktigste man kan gjøre, egentlig.
Ja, absolutt. Det er heftig og bra at du trener dem. Og hør av deg når du får jeg vite hvilke teknikker som fungerer best i just det sammenhenget. Det er jo jettespennende å høre. Ja.
Det skal du absolutt få. Og jeg vil bare si det at det var kjekt... Forrige gang du var på besøk også, men denne gangen følte jeg vi fikk gått mye dypere inn i litt mer hvor jeg kommer fra også, men også hvorfor du gjør de tingene du gjør gjerne. Ja, jeg synes det var veldig kjekt. Jeg håper du ikke føler du kastet vekk denne timen på podcasten. Hva tenker du? Jeg vil gjerne ha deg tilbake en annen gang, hvor vi kan snakke mer om direkte presentasjonsteknikk, og litt sånn hva folk kan lære der, og gjerne også hvordan man kan bruke de tingene dere underviser i for å bli enda bedre på det. Men det kan vi eventuelt ta utenom også. Eller,
absolutt. Også...
Takk skal du ha, David. Vi snakkes senere.
Ja, hur som helst. Takk så mycket. Så hörs vi snart igen. Hej då, Hallgrej.
Det var samtalen min med David. Jeg har begynt å bruke noen av de tingene selv, og som en med ADHD som fant det ut alt for sent. Så det å få litt mer kontroll på dopaminen sin, absolutt noe jeg kan anbefale. Det kommer til å komme mer podcast. Jeg gleder meg til å lage de og høre hva dere syns. Så følg med. Snakkes plutselig.